Ska sjunga psalm 304 och efter psalmen predikar Per Svenfeldt. 304.
Fortsätta ännu en stund i vår frälsares Jesu Kristi namn. Och som vi redan har hört så är den här dagens tema en kristen människas frihet. Och jag kom under förra predikan att tänka på en text som visar på vilket sätt en människa som vandrar i synd och värld kommer till denna frihet att få vara ett Guds barn. Det här är ju varit en fråga i alla tider. Ända från början och ända till vår tid. Och jag tror att vi behöver ha den bön i våra hjärtan att Gud ska öppna sitt ord genom den helige ande och visa för sådana människor som söker, så att de ska finna. Och det kommer ju mina tankar om jag skulle läsa från, det här är också från Gamla testamentet, från profeten Jeremias bok, det 31 kapitlet, från vers 31 till och med vers 35. Vi läser i vår frälsares Jesu namn. Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Icke ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder på den tid då jag tog dem vid handen till att utföra dem ut ur Egyptens land. vilket förbund med mig de bröto, fastän jag var deras rätti, herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska sätta min lag i deras bröst, och i deras hjärtan ska jag skriva den. Och jag ska vara deras Gud, och det skola vara mitt folk. Då skola de icke mer behöva undervisa varandra inbördes och säga, lär känna Herren. Ty de skola alla känna mig, från den minsta till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar, och deras synd ska jag icke mer komma ihåg. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen, och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som upprör havet så att dess bojor brusa, och vilkens namn är Herren Sebaot. Amen. När vi läser profeten Jeremias bok så märker vi att han levde under en märklig tid. Han verkade ungefär 600-550 år före Kristi födelse. Och avfallet på den tiden så var avfallet från Gud var stor på den tiden. Och den här profeten Jeremia fick verkligen uppleva förföljelse för sin tros skull. Han fick vara med om att Jerusalems tempel revs. Han levde under den tiden. Och han fick också se att folket, det judiska folket, fördes bort i fångenskap till Babel. Och både Jeremia och de andra profeterna så såg framåt mot en bättre tid. Och alla profeter i Gamla testamentet så såg fram emot den tid när Jesus skulle komma. När löftet skulle gå i fullbordan. Det löfte som Gud hade gett redan åt våra första föräldrar. När han sa att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Det här gick liksom en röd tråd genom hela Gamla testamentet. Och Jeremia såg fram mot den tiden, precis som många andra profeter, när Kristus skulle komma. När Kristus dag skulle komma och den helige ande skulle utgjutas över Guds folk. Och det skulle inte beröra endast det judiska folket, alltså de 12 stammarnas folk. När Jeremia levde så fanns inte de 10 stammarnas folk mera, alltså Israel, alltså Nordriket, utan endast Sydriket, som var de 2 stammarnas folk. Där det också bodde förstås andra stammar. Det märker vi bland annat ifrån julevangeliet om Hanna. Men de såg fram emot Nya testamentets tid, ett nytt förbund som skulle komma. Och vi märker här i den första versen, när han talar om att någonting nytt skulle komma. Men hur var det då på Gamla testamentets tid? Ibland så hör man ifrån, i synnerhet ungdomarna som frågar, då kom inte Gamla testamentets folk fram? Hur var det på Gamla förbundets tid? Före Abraham så talas det också om löftets folk, bland annat Enoch, Mose och många andra. Alla dessa så levde och trodde på Guds löfte. Och tron på löftet var tron på Kristus. Alltså det löfte som Gud hade gett, som en gång skulle uppfyllas. Och bland annat Hebreerbrevets skrivare talar om att de längtade efter att få se den dagen, men de fick det inte. Men därför så gick de inte förlorade, utan de trodde på löftet. Och som vi hörde i föregående predikan, att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Men Gud utvalde ett folk som skulle bära detta löfte. Märk väl, han utvalde ett skilt folk som skulle vara löftets budbärare. Han utvalde Abraham. Och som vi redan hörde, tecknet var ju omkärelsen. Alla gossibarn skulle omkäras på den åttonde dagen. Och de skulle bära Guds löfte ända ifrån Abrahams tid ända till Jesu tid, tills löftet skulle gå i fullbordan. Och de skulle bära detta förbundstecken. Men Gud gav detta folk mycket, mycket mer som andra folk inte hade på den tiden. Det fanns nog också de som inte hörde till Israels folk som trodde på detta löfte. När vi tänker på de vise männen som kom från öster. Det talas inte om att de var judar. Det talas heller inte om vilka folk det var. Men jag tror fullt och fast att också dessa trodde på det löfte som Herren hade gett redan i begynnelsen. Men Gud gav löftets folk någonting speciellt. Först gav han dem en gudstjänstordning. När man läser om denna gudstjänstordning i Moseböckerna, så märker vi hur denna gudstjänstordning liksom visar på det fullkomliga som finns i Nya testamentet. Det som Kristus gjorde. Och bland annat så gav han dem i fjärde Mosebokens sjätte kapitel, alltså slutdelen, välsignelsen. Den välsignelse som vi hör efter varje gudstjänst. Herren sa till Mose, säg till Aaron och hans söner, när i välsignen Israels folk, så skulle ni göra så, säga så. Och då kommer hela denna välsignelse. Men på grund av den gudstjänstordning som var givet i gamla testamentet, så kunde inga andra uttala denna välsignelse än det aronitiska prästerskapet. Vi lever nu i Nya testamentets tid, där det aronitiska prästerskapet inte finns. Och de fick också någonting annat. Gud sände till dem i olika tider profeter som talade till folket, och i synnerhet när folket avföll ifrån sin Gud. Men någonting viktigt som vi också hörde i föregående predikan. Gud gav detta folk lagen. Lagen var trefaldig. Det viktigaste som han gav dem så var ju skrivna på de två stentavlorna. Alltså de tio budordens lag. Och när man läser till exempel vad Luther säger om de tio budordens lag, som jag tror att ni alla här som är församlade kan utantill, så är det viktigt att detta också lärs. Luther skrev sin lilla katekes. Han skrev också sin stora katekes, men i synnerhet sin lilla katekes, så att vi skulle kunna lära det uppväxande släktet Guds vilja när det gäller detta. Och jag tror att det här är också i bruk i alla våra församlingar. Och det hör till den kristna församlingens också uppfostran av det som växer upp. Ja, alltså de 10 budordens lag. Där Guds vilja kommer klart och tydligt fram. Men så gav han också den borgerliga lagen. Alltså den lag som skulle gälla för landet Israel. För de 12 stammarnas folk. Och den borgerliga lagen så var ju för att sammanhålla folket skilt ifrån hedningarna. Hedningarna på den tiden så hade ju andra lagar. Men Gud hade givit detta folk den borgerliga lagen, alltså landets lag, på vilket landet skulle styras och på vilket sätt människorna skulle leva. Och när vi tänker på den lagen så är det många gånger som man tänker, var det nödvändigt då? Men kära församling, det var nödvändigt att detta folk skulle hålla samman som ett folk. Som ett folk som ville vandra efter Guds vilja. Som ville vandra som Guds folk. Och så fanns det också den ceremoniella lagen. Det betyder att för gudstjänstordningen och också offerordningen. Det skulle ta för mycket tid att gå igenom allt det här, vad som gäller offrarna. Men alla offer så visade ju på det fullkomliga offret som en gång skulle offras. Herren Jesus Kristus. Och det fanns tider när i Israels folks historia, när detta förbund med Gud hade liksom brytits. I synnerhet under profeten Elias tid. Vi kommer ihåg hur han levde i en otroligt mörk tid. Han trodde en gång, jag är ensam kvar. Men Gud visade honom att ännu finns det sådana som inte har böjt knä för avguden. Och på samma sätt var det också under Amos tid. Försök någon gång, kära ungdomar, läs profeten Amos bok. Det är inte långt, det är bara 9 kapitel. Och det finns ingen annan profet som säger så ofta, så säger Herren. Så säger Herren. Han var inte själv från Nordriket utan från Sydriket. Men Herren sände honom som profet att tala till de 10 stammarnas folk. Och det som han då predikade, det gick i uppfyllelse 40 år efter hans predikan. Och så var det också på Jeremias tid. Men Gud hade förordnat att där skulle finnas också präster i gamla förbundet. Alltså de aronitiska prästerna. Men ofta var det på det sättet. Prästerna lärde folket fel. Prästerna var själva avfällingar. Prästerna lärde folket att vandra på en fel väg. Och varför? Jo, därför att prästerna var själva avfällingar. Det är skrivet i predikarens första kapitel. Ingenting nytt under solen. Det som har hänt tidigare sker på nytt. Och det som händer nu har också hänt tidigare. Efter profeten Jeremias tid, så ungefär 500 år före Kristi födelse, så kom de tillbaka till sitt land från Babel. Då uppstod ett parti som var mycket nitisk för att hålla lagen. Det fariseiska partiet. Och för dem var det viktigt att de skulle verkligen hålla lagen. Och det var det ingen fel på. Men för att de skulle kunna hålla lagen så gjorde de upp olika stadgar. Som det talas om i Nya testamentet, de äldstes stadgar. Och jag tror att i början var dessa stadgar, det var viktigt för det folk som då levde. Men tiden gick och dessa stadgar blev viktigare. De hade större värde än Guds ord. Stadgarna var viktigare än det som fanns i Herrens ord. Och kära vänner, när vi tänker på kyrkohistorien efter apostlarnas tid, så i olika århundradena så hade kommit sådana stadgar som var viktigare än Herrens ord. 100 år före Luther så Johan Hus fick uppleva detta. Guds ord hade inte så stort värde som den tidens kyrkans stadgar. Det här fick också Luther uppleva. Hur de här olika människostadgarna var viktigare än Herrens ord. Och give Gud oss alla den förmånen att det här skulle få vara klart i Guds församling ända tills han kommer tillbaka. Men det finns ett ställe, nej, jag ska inte citera det, men det finns väl i Matteus evangeliums 23 kapitel slutdel där Jesus talar om hur det var fel när de håller sig till stadgarna. Bland annat säger han, det är fina och vackra som vitmålade gravar, men invärtes fulla av de dödas ben och orenhet. Så kan det gå när Guds ord ställs efter människornas tankar och sätt. Och då blir det, då är egenrättfärdigheten liksom och regerar. Och egenrättfärdigheten är ju en skrymteri inför Gud. Vi märker här i den tredje versen att lagen skrevs av Gud på stentavlor och prästerna skulle läsa och lära folket. Och när gamla förbundet hade upphört och det nya förbundet skulle gälla, så gällde det inte endast egendomsfolket utan alla folk. Jesus säger ju till sina lärjungar i sin missionsbefallning, de ska gå ut till alla folk och predika bättring och syndernas förlåtelse. Början i Jerusalem, sen i Judeen, Samarien och sedan ända ut till världens ände. Och vad är då kärnan i den nya förbundets budskap? Är det inte detta som Jesus säger? Så älskade Gud världen. Inte så älskade Gud de tolv stammarnas folk, utan så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på detta att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och när han kom som Gud sände, ja Gud själv, som jag nämnde igår kväll, att han som har skapat allt, han som har gjort allt och som uppehåller allt i vår värld, när han kom som en människa så kom han enkelt, men han kom ren, han var helig. Och han tog på sig våra fel och våra synder och tog vårt straff på sig, ditt och mitt straff. På sig själv och led och dog och uppstod. Och då är grunden i Nya testamentets förkunnelse. Grunden är Kristi försoningsgärning. Inte vad vi människor förmår och tänker. Och när vi tänker på de första som blev sänd ut, alltså de 12 apostlarna. Först 11 men sen 12 apostlar. Vad var det för människor? Det var några fiskare. 12 tjänstemän. Och när Jesus gick in i sitt lidande så alla övergav honom. Var det någonting att bygga Nya testamentets förbund på? Absolut inte. Utan det nya förbundet var från början till slut Guds verk. Och han säger ju här i 33 versen så här. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska sätta min lag i deras bröst. I deras hjärtan ska jag skriva den. Och jag ska vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. När vi ser på denna vers så är det inte någon människa som sätter lagen i våra bröst. Inte du, inte jag kan göra detta. Utan här står det att Herren säger, jag ska sätta min lag i deras bröst. I deras hjärtan ska jag skriva den. Alltså det, och på vilket, då kanske någon frågar som lyssnar via media. På vilka vis går detta till? När Herren sätter sin lag, sin vilja i våra bröst. När vi läser början av Jesu bergspredikan som börjar i Matteus evangeliums 5:e kapitel. Så börjar han så här. Saliga är de i anden fattiga. Och sen talar han om det bedrövade, det saktmodiga. Den som är fattig är bedrövad, saktmodig och i synnerhet i anden fattig. Han har ingenting att yvas över eller lyfta fram. Och det fjärde, det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Hur går detta till? Och hur har det gått till i denna väckelse? Och genom hela kyrkohistorien. När Jesus talar sista gången till sina lärjungar så talar han bland annat om i Johannes evangeliums 16 kapitel att när den helige ande kommer så ska han straffa världen. I vissa översättningar står det överbevisa världen. För synd, för otro och för rättfärdighet och för att följa denna världens furste. Och en sådan predikan så har ju att göra med lagens predikan. När en människa som lever i otro och synd får erfara, jag har ingenting. Den helige ande visar att med otrons slutmål är evig förtappelse. Den helige ande visar egen rättfärdighetens slutmål är evig förtappelse. Och den helige ande visar att följa denna världens furste är evig förtappelse. Och den helige ande och Guds ord går aldrig emot varandra. För Guds ord är skrivet genom den helige ande. Och när detta blir liksom levande på en människas hjärta, att är det här mitt slutmål, då blir det en sorg. Då blir det en sorg som aposteln Paulus skriver till Korintherna, en sorg efter Guds sinne som leder till bättring. Och Jesus fortsätter i det visst i Johannes 16 och där han säger han ska leda eder till sanningen. Och var finns sanningen? När det gäller det religiösa livet och i hela världen så finns det endast en sanning, och den sanningen är Herren Jesus Kristus. Och då säger han, han ska ta av mig. Alltså den helige ande ska ta av mig, alltså av Kristi försoningsgärning, och förkunna för eder. Det är evangeliebudskap. Och kärnan i evangeliebudskap är detta. Att en syndare som lider av synd, av sin synd, och vet att hon är förtappad, får höra, dina synder är förlåtna på grund av Kristi försoningsgärning, i hans namn och i hans blod. Och då föds hon på nytt. Då är det också som aposteln Paulus skriver i Romarbrevets 10:e kapitel, där han säger så här: så kommer då tron av predikan, och predikan i kraft av Guds ord. En tro är ingen mänsklig prestation, utan det är en frukt av evangeliet. Vi lever i en tid när det lärs på många ställen att tron är verkligen en mänsklig prestation. Men kära vänner, då blir det någonting mänskligt. Tron är en frukt av evangeliet. Och när det är en frukt av evangeliet, så är det en gåva som kommer ifrån Gud genom Herren Jesus Kristus. Då kanske vi frågar oss, på vilket vis ska vi då vandra som Guds folk, om många av de här sakerna är borta? Aposteln Paulus skriver till Titus, där han säger ganska märkligt när det gäller dessa saker. Ja, han säger så här i sitt andra brev: ty Guds nåd har uppenbarats med frälsning för alla människor. Det är Guds nåd som uppenbaras med frälsning till alla människor. Och lärar oss att försaka ogudaktigheten och de världsliga lustarna, och att leva tuktigt och rättfärdigt och gudligt i denna värld, väntande på det saliga hoppet och uppenbarelsen av den store Gudens och vår frälsares Jesu Kristi härlighet. Nåden lär oss. Det är en stor sak att nåden får lära oss. När vi tänker på den lagiska lärdomen. När aposteln Paulus skriver till romarna, så förklarar han otroligt stor, bra skillnad mellan lag och evangelium. Och när man tänker mänskligt, så är ju lagen en mycket logisk. Man kan tänka logiskt när det gäller lagen. Gör jag detta, så får jag detta. Gör jag ingenting, så får jag ingenting. Det visar ju lagen. Precis som vi hörde också i föregående. Gör jag någonting, så får jag också någonting. Och det här är ju helt mänskligt. Men när det gäller evangeliet, är evangeliet inte logiskt. Jag gör ingenting och får allt. Allt är en gåva ifrån Gud. Jag har ingenting gjort för frälsningen, och jag får allt. Av nåd blir Guds barn. Men då följer också trons gärningar på allt detta. Och givet Gud att detta ska få vara klart i vår tid. Vi hörde ju i föregående predikan om i brevet från Galaterna. Och Galaterna hade gått vilse i dessa saker. Och när vi läser första kapitlet så märker vi hur starkt aposteln Paulus liksom visar att med denna väg så kommer det inte fram att blanda egen rättfärdigheten och Kristi rättfärdighet tillsammans. Och så som Guds folk så får vi också se framåt mot målet. Vi lever nu i en värld som liksom kokar på många olika sätt. På det världsliga läget så är ju många saker i hela vår värld, tycker man, upp och ner. Det här kommer inte att bli bättre. Det här kommer att bli värre, enligt Guds ord. Och på det andliga området så kommer det heller inte att bli bättre. Det som finns i kristendomen, i den äkta kristendomen, så kan inte mera liksom göra denna värld bättre. Utan det kommer att gå tvärtom, att de olika andar som finns i världen så försöker med all makt tränga in i den kristna gemenskapen. Därför är det så otroligt viktigt för er äldre, ni medelålders och också för de unga, att vi står eniga när det gäller det som tränger in ifrån denna värld, de orenheter som finns i denna värld. Och vi märker, som jag också nämnde igår, det är så otroliga krafter som går över västvärlden idag som ingen enda kan stoppa. Försöker man säga någonting emot det så blir man ju hållig för halvtokig. Man är ju inte riktigt klok om man inte håller med. Men kära bröder och systrar, detta är inte enligt Guds vilja. Därför är det viktigt att vi står fast på Herrens ord. Kosta vad det kosta vill. Och kanske ni äldre som har barn tänker på det små som växer upp. Hur ska det se ut? Det finns ett härligt ställe i Bibeln. I Uppenbarelseboken talas det om att sju brev kom till olika församlingar. Till Philadelphia kom ett brev. De fick höra. De står fast på Herrens ord. Jag ska bevara dig i den frestelsestund som ska gå över hela jorden. Står vi fast på Herrens ord? Han har inte sagt att han ska ta bort oss. Men han ska bevara oss i denna frestelsestund som ska gå över hela jorden. Och finns det någon som kan vara tryggare än den som säger detta? Som har skapat himmel och jord. Som uppehåller allt som finns på denna jord. Om vi är i hans hand. Då har vi absolut ingenting att frukta heller för framtiden. Ty vi hör honom till. Här i den sista versen så märker vi hur fast detta ord är. Det är otroligt fast. Det står så här. Så säger Herren. Han som har satt solen till att lysa om dagen. Och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som upprör havet så att dess böljor brusa. Han vilkens namn är Herren Sebaot. Vem av oss kan förändra och ändra solens uppgång? Vilken människa kan ändra månen eller stjärnornas ljus? Ingen. Lika fast är detta Herrens ord. Och därför, och i synnerhet ni som är unga, stå alltid fast på Herrens ord, vad det än kostar. Ty det finns ingenting annat. Ty han som står bakom, det är han som har satt solen och månen och stjärnorna på himlen. Och allt vad som finns där bakom. Och när detta ord är så fast, vad har vi då att frukta? Ingenting. Utan vi kan lova också idag. Kosta vad det kostar vill. Men vi överger inte den tro som han har gett oss. Det är inte som vi kan kalla vår egen starka tro. Utan det är en frukt av evangeliet. Då är det Jesu Kristi, Guds sons tro. Därför, kära bror och syster, tro också idag att dina fel, dina brister, dina synder är förlåtna i Herrens Jesu namn och i hans dyrt utrunna försoningsblod. Tror du detta, så har du det också. Tror du detta, så kommer du en gång fram till det land där ingenting mera kan rycka oss bort, utan där det är idel glädje och lycka från evighet till evighet. Och när vi läser Uppenbarelsebokens 21 kapitel, så säger Johannes: och jag fick se en ny himmel och en ny jord. Den gamla jorden fanns inte mer. Och han beskriver vidare i 3-4 verser framåt hur det ska vara där. Tänk, det är Guds barns framtid. Må Gud i sin nåd ge oss vilja att verka och kämpa. Och verka hans verk där vi var och en är satta här i livet. Och vi ger vår Gud och Fader och Herren Jesus Kristus all tack, pris och ära. I Jesu namn. Amen.
Psalm 331